vissa dagar så gick jag hem och grät efteråt för att det var så jobbigt. För jag kände liksom att jag hade så mycket press på mig själv som inte kom från dem. Alltså den kom från mig själv. Men jag hade så himla höga förväntningar och kände att jag ville leverera.
Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
Har du haft den här sidan som heter Playahead när du var ung?
Nej, jag hade faktiskt aldrig det.
PA
kallar man den. Nej, men jag känner absolut till det, definitivt, men jag hade aldrig det.
Hade inte du någonting annat då, typ så här MySpace eller någon sånt här där man har en profil?
Lunarstorm hade jag. Jag hade Kamrat, om du känner till det. Jag hade MSN Spaces. Fanns också. Men då typ som MySpace, fast Microsoft. Ja. Helgon hade jag också, såklart. Det var ju för alla
alternativ. Är inte det som kristen
sida? Nej, det var för typ så här hårdrockare och goth och sånt. Alltså det var som Lunarstorm, fast alternativt.
Men du, ja, du fattar konceptet med de här profilerna som man kunde styla själv. Och få Playahead så kunde man just ha musik.
Mm.
Och så kunde man visa sin personlighet genom att ha någon väldigt cool låt och cool bakgrund.
Såklart. Och så lite marketaggar också. Snurrande texter.
Det var ju så man lärde sig så här, sin första HTML kanske. Alltså jag var där och bloggar. Men då tänkte inte man på det.
Nej.
Men det jag tänkte på i alla fall var att du vet, så här, LinkedIn är ju så jävla tråkigt, men det är typ en vuxen version av det. Men de profilerna är så, men det är så stelt, så jag hade tyckt att det var lite roligt om man kunde dra in mer sån här Playahead inspo till LinkedIn, så att du kanske kommer in på någons profil och så här: okej, det här är den musiksmak och lite så här färger och teman och ram runt.
Vad skulle du haft för låta för att representera dig på LinkedIn?
Jag vet inte, bra idé. Men det är det man skulle kunna byta liksom. Precis så som man höll på med de där trixa och fixa hela tiden. Alltså jag tror att, jag vet inte, många är ju från den generationen som är på LinkedIn nu. Det är ju helt rätt målgrupp.
Mm. Jag tänker man kan ju göra lite roliga grejer på LinkedIn ändå. Alltså man ser ju vissa som gör lite roliga profilbilder, att de kanske har någon annan bakgrund eller att de lägger som en ram runt, alltså en cirkel och sånt. Alltså,
eller snygga banners och sådär.
Mm, exakt. Men låt hade varit kul också. Dock större om den skulle autoplayas när man kommer in.
Ja, men alltså förut var man ju van med det. Och man störde sig inte på det. Eller så är det bara att man är ung. Och inte
och så satt man där på biblioteket också och surfar. Och så bara började spelas ljud. Och så kollar någon surt hand på en. Bindarbandet.
Ja, nej men så. Om det händer på LinkedIn att ni ser mer personalisering. Så vet ni var ni hörde det först. Ja.
Mm. På tal om att uppdatera hemsidor och sånt. Så kanske den som är lite observant har märkt att vi har gjort lite ändringar. Dels på vår hemsida men också med vår logga och lite sånt.
Mm.
Vi har ju fått lite nya färger. Eller den gula loggan är ju densamma. Det är ju liksom den standard developers. Men vi hade ju alltså en bakgrund som var typ en gradient mellan blå och rosa.
Mm.
Vilket var snyggt och allt sånt här. Men det var helt hopplöst att lyckas göra någonting med det. Så att vi bara, vi kör lila istället.
Vi är inga designers, så att vi tar gärna emot feedback från någon som har ett öga för det. För vi märker
att riktig designer bara, åh gud, det skär i ögonen och liksom.
Ja, men vissa är väldigt duktiga på så här. Ja, men det här typsnittet är bättre om ni försöker kommunicera den här känslan. Vi har ju inte den talangen. Vi säger gradient. Gradient är coolt. Och sen ser man hur svårt det är att arbeta med det. Att det blir lätt
och
så här
tacky. Och drop
shadow.
Ja. Nej, vi har ju haft det som plan också att vi ska bygga om vår hemsida. Och ibland så får man ändå vara lite realistisk och inse att tiden inte finns ännu. Kanske när vi har semester eller någonting. Eller du har semester. Jag är ju hemma. Men så nu har vi använt den inbyggda hemsidan som är med vår podcastplattform. Men jag måste ändå säga att jag är ändå positivt överraskad. Alltså, sen vi testade den senast så har det kommit ganska mycket ny funktionalitet. Och man kunde ju overrida CSS hur man ville. Så att det gick ändå få det ganska bra.
Ja.
Så en liten, eller två små shoutouts jag vill lyfta på nya hemsidan är ju dels att om du är Patreon så dyker du automatiskt upp på hemsidan. Man ser liksom en liten lista med alla patrons och man ser små avatars. Så det är lite coolt att ni syns där. Och sen om man har varit gäst så har man också fått en egen liten, vad ska man säga, profilsida på hemsidan. Så har du någon gång varit gäst i podden och vill liksom uppdatera att ni vill kanske skriva vilken Twitter eller X ni har, eller länka till LinkedIn eller en bild eller skriva en bio eller någonting, bara hör av er så kan vi uppdatera det. Det kan vara nice, ett sätt att nå ut och bidra lite till SEO också för den delen för er.
Ja.
Så att, ta gärna en titt på det.
Mm. Nej, men den är snygg. Man ska inte göra det svårt för sig. Det är alltid med ambitioner om att vi ska bygga det själva.
Ja. Skomakans barn.
Ja, vi hade också feedback i Discorden att man ville kunna länka in i ett specifikt avsnitt i browsern istället för att länka till typ Spotify. Mm. Och det går ju nu på just den här sidan.
Ja, precis. Det är sant. Så det är nice. Och innan vi kör vidare så ska vi ju såklart tacka våra patrons som inte bara syns på hemsidan utan som också finns i våra hjärtan ständigt. Och vi vill ju framförallt tacka våra stjärnsupportrar som är Alicia, Björn Jonsson, Dag Runell, Kajetan Kazimierczak och Lars Nyström.
Mm, tack så mycket. Och jag ska väl göra en shoutout till alla som jobbar med Java, antar jag. Jag läste att Java 23, alltså vad är det, Java Development Kit som har blivit annonsat. Och det släpps inte förrän den 19 september i år. Det är 2024 när vi spelar in.
Vi spelar inte in 3 år i förväg.
Nej, men vet du vad, jag håller på att lyssna på en podd och jag gillar den så mycket att jag går tillbaka och de började 2016. Det är ganska skönt när de berättar alltså när det är de spelar in, för då tänker jag så här, oh, vad gjorde jag då 2016? Så här, ja, det är därför jag säger det.
Okej, okay, så om någon i framtiden lyssnar.
Exakt. Men ja, så det släpps inte förrän då. Men jag vet inte hur Java funkar längre. Det var så länge sedan jag använde det. Men man kanske kan previewa funktioner och redan börja experimentera med dem. Så det kommer komma uppdateringar till Vector API som redan varit ute i tidiga versioner. Och vi har pratat om det tidigare. Men det här är en uppdatering som får vektorinstruktionerna att bli mer typ så mer optimerade beroende på vilken CPU-arkitektur som man kör på. Inga följdfrågor, tack Madde.
För jag satt precis tänkte mer. Jag bara, det här är typ lite grekiska för mig, to be honest.
Det var så långt jag förstod det. Det kommer också komma en uppdatering av Steam Gatherers som gör att man kan typ så manipulera sina streams bättre och inga följdfrågor på det heller, tack. Det kommer också lite snygga uppdateringar för pattern matching. Det känner vi ju till typ så här, från C-Sharp. Att det var ganska, det är relativt nytt där också. Så till exempel i sina switch-satser kommer man kunna matcha mot primitiva typer. Att man liksom matchar mot en int. Så att man inte bara har ett default case som det trillar igenom till.
Okej, men det är väl ändå nice.
Att du kan säga, men om det är en int, gör det här.
Mm.
Så det tyckte jag var snyggt. Och det är säkert mer, så det får ni kolla upp själva faktiskt.
Mm. Vi kan inte göra allt jobb åt er.
Jag har inte jobbat i Java sedan jag var 8. Så att
nej gud, jag har ju knappt jobbat i Java alls. Jag hade det i en kurs när jag läste Android-utveckling, that's it.
Mm.
Men det är ju typ
men det verkar 12 år sedan. Det verkar ha blivit ett bra språk.
Mm.
Sen dess.
Ja, nice. Tack för den lilla uppdateringen.
Mm.
Men vidare till dagens lilla lyssnarfråga som vi har med oss. Och den här kom ju faktiskt in i fredags. Och det är söndag nu när vi spelar in. Men vi kände liksom att okej, den här vill vi faktiskt ta upp nu direkt. För att det kändes lite akut. Så ja, jag kör här och läser upp. Så personen skriver så här. Jag har precis börjat mitt första jobb som utvecklare och det är en fullständig katastrof. Jag var inte den bästa i klassen, långt ifrån, men jag klarade mig okej. Programmering kändes inte naturligt för mig, men jag kämpade mig till slutlinjen. Lyckligtvis så lyckades jag knipa ett bra jobb som juniorutvecklare på ett känt företag. De frågar inte ens om min tekniska kunskaper under intervjun, utan de fokuserar på min personlighet och min vilja att lära mig. Under utbildningen så spelade sociala förmågor inte någon större roll för resultatet, så jag var överlycklig över att börja jobba på en arbetsplats som är så värdegrundsfokuserad och där mina sociala kompetenser faktiskt skulle vara en tillgång. Nu är jag inne på min tredje vecka och varje dag är en mardröm. Teamet jobbar Python och Go, bägge är språk som jag aldrig använt. Första veckan så skulle jag följa ett onboarding-dokument för att sätta upp utvecklingsmiljöerna, men jag var så förvirrad över de mest grundläggande sakerna. Jag fick sitta sent på kvällen för att försöka få igång utvecklingsmiljön, och när klockan var nära midnatt och jag fortfarande inte hade löst problemet så kom min sambo och fick tvinga mig till sängen. Morgon därpå så ville jag sjukanmäla mig, endast för att slippa skammen på daily stand-up. Istället ljög jag ihop någonting om att där har uppstått en akut situation för att hjälpa min sambo. Jag är så utmattad och glad att det äntligen är fredag, men har en klump i halsen när jag tänker på att det är snart är måndag igen. Jag vet att jag borde ställa fler frågor och alla teamet har erbjudit sin hjälp. Men jag kan inte ens de mest grundläggande sakerna och jag är livrädd att de ska inse hur inkompetent jag är och sparka ut mig. Jag känner mig som en misslyckad bluff som har snackat till sig jobbet. Finns det någon räddning? Kan jag på något mirakulöst sätt lära mig Python på en natt?
Ja, alltså jag känner ju igen den här känslan.
Mm.
Även typ så här idag när man suttit med något kan jag känna igen, men det här låter sjukt jobbigt. Jag är så ledsen för din skull.
Ja, jag känner verkligen med den här personen faktiskt.
Har du varit med om det här förut när du började?
Inte exakt så här att jag känner att jag inte behärskar språket överhuvudtaget, för att som jag förstår det nu så kan ju inte den här personen varken Python eller Go som är stacken de jobbar med. Men jag minns på mitt första konsultuppdrag när jag kom ut så var jag ensam från konsultbolaget i det teamet och satt liksom ensam, för det var så här förvaltningsprojekt, så att jag jobbade med flera olika projekt då. Och jag var liksom ensam med dem. Och då kände jag mig också så här, gud, jag kan ingenting. Och de har liksom superhöga förväntningar på att jag ska leverera. Och jag hade, alltså jag, vissa dagar så gick jag hem och grät efteråt. För att det var så jobbigt. För jag kände liksom att jag hade så mycket press på mig själv. Som inte kom från dem. Alltså den kom från mig själv. Men jag hade så himla höga förväntningar och kände att jag ville leverera. För jag tror verkligen genuint, i mitt fall och i det här fallet, att de vet ju om att det är en juniorperson som inte kan det nu. Och att liksom de har ju tagit med det i beräkningarna när de har anställt.
Mm. I och med att den här personen också beskrev att de fokuserade inte alls på teknikerna under intervjun. Jag tänker att den här personen har gått YH eller någon så här, eller en högskoleutbildning. Och då har du redan en formell utbildning. Det finns inte så mycket mer att fråga. Om du har klarat den så behöver ju inte de göra det testet igen. Det de behöver bara se att, är du en person som är villig att lära dig vidare? Hur tacklar du utmaningarna? Kommer din energi passa in i vårat team?
Precis, och det stod ju till och med här i insändaren att en av anledningarna att de anställde personen var ju för dess vilja att lära sig. Mm. Och då har ju de förmodligen har de ju åtminstone fått ett CV. Där de har sett liksom, vad nu den här personen har pluggat. Det framgick inte. Men de har ju förmodligen kunnat lägga ihop ett och ett och se att okej, personen kan inte Python eller Go. Men personen har ett driv, personen passar in i teamet. Och som du sa, man vill ju veta att personen kan hantera svåra situationer. Och det är ju faktiskt det som har uppstått nu. Så nu har du ju verkligen chansen att visa alla de här sakerna som de vill se hos dig. Utan att fokusera på det tekniska.
Men jag förstår ändå att det är svårt här i början. Att så här, när du inte ens kan... Jag vet att så här, jag hade svårt med så här, vanliga basic operativsystemsgrejer när jag började. Alltså, jag vet inte hur man ens navigerar till en folder. Eller någon, så här, var bara, du vet, så här, någon kunde sitta bredvid en och bara, men skapa bara en ny fil.
Mm.
Och det de ville att man skulle, du vet, skriva typ touch.
Ja.
Och så ett filnamn. Mm. Men sånt där hade jag inte gjort innan. Alltså, folk liksom säger saker som man inte ens förstår. Så, vad menar du, skapa en fil här i terminalen? Alltså, man kan lätt känna sig otroligt dum. Även om jag hoppas att det här teamet är väldigt hjälpsamt.
Ja, för det jag ska säga är ju att de säger ju inte då som, alltså, såna här saker. Får sätta dig på pottkanten eller någonting. Och liksom försöka få fram vad du inte kan eller något, utan när man har jobbat så pass länge så kommer det så naturligt. Man har ju glömt att man inte vet hur man skapar en fil i terminalen till exempel. För det är en del av ens dagliga arbetssätt. Men jag kan inte tänka mig att de tycker det är konstigt eller fel om du frågar hur gör jag det. Men jag fattar också att det är jättejobbigt att ställa de här frågorna. Men...
Så jag kan tänka mig själv att om jag skulle sitta med någon som inte vet någonting ganska basic, du vet så här, kontroll, alt, delete eller något sånt där man har lärt sig sedan man var liten. Alltså, jag har nog vissa fördomar om vad man borde kunna med en vanlig persons datorvana, men nu när vi börjar få in folk i branschen som kanske inte är så här den typiska nörden som satt med internet tidigt, som du och jag ändå gjorde också.
Mm.
Man glömmer att det är många som inte satt vid datorn på det sättet.
Ja, men även också tror jag folk som är yngre, alltså de som är typ 20 idag, de har ju oftast kanske inte vuxit upp med en så här hemdator hemma, utan de kanske har vuxit upp med en iPad och där har du liksom inte ens ett filsystem. De fattar ju inte var någonstans, alltså hur funkar en Explorer och allting.
Det är faktiskt väldigt sant. De har nog oftast skoldatorer, men där är ju till och med allting... Jag tror att de kör typ så här Google Docs för mycket. Alltså mycket. Det är nog inte så som vi hade det. Nej, det kan ju vara att den här personen har uppfattat sådana signaler från teamet. Att de har kanske... Liksom onboarding-dokumentet börjar på en nivå som är så hög.
Mm.
Du vet, så här, första steget, det står bara så här. Ja, men gör bara det här. Mm. Bara det här kräver kunskap.
Ja, sant.
Men det jag tänkte på så här som en person som skrev så här, finns det någon räddning, kan jag lära mig Python på en natt? Så här, nej, du kan ju inte lära dig på en natt. Det finns ett sätt att göra det för oss som jag tror är en dålig idé, och det är att sjuka sig om man mår uselt så att man liksom kan knappt gå upp på morgonen. Så funderade jag på så här. Jag vet att jag hade aldrig gjort det, men jag vet att andra kan göra det, att man sjukar sig för att bara kunna typ komma i kapp och slippa det här. Jag vet inte, tror du att, alltså är det ett jättedåligt förslag? Eller kan man ändå göra det?
Jag tror inte det är lösningen faktiskt, utan då kommer det bara bli att du hamnar ännu mer efter. Och som sagt, tredje veckan på jobbet, det handlar inte bara om att få upp utvecklingsmiljön och komma igång och koda, utan det är ju att lära känna människor och bygga liksom, komma in i teamet. Och att då liksom direkt sjukanmäla sig och grejer. Alltså visst, blir man sjuk så blir man sjuk, det ju, måste man ju få lov att vara. Men att sjuka sig för att man känner att man inte klarar av det, då tror jag det är bättre att faktiskt prata med teamet. Alltså, är det ett bra team där man har högt i tak och kan känna att man har den tryggheten, så kommer ju de hjälpa dig. Förhoppningsvis. Men det är otroligt svårt att hjälpa någon om man inte vet att de behöver hjälp också.
Nej, jag vet. Min sjukanmälningsförslag var i alla fall, för jag har svårt att förstå hur dåligt personen mår. Och ibland, jag hade undvikit det, men ibland behöver man typ en paus för att själv komma fram till det här, att alltså bara perspektivet att så här, nej, men det här är dumt av mig att sitta på min egen kammare och lösa. Jag tar ledigt 2 dagar, sen inser man att man behöver prata med någon. Så att man behöver bara så här, få lite perspektiv.
Ja. Alltså mentala hälsan är ju superviktig också. Jag tycker absolut att man kan själv sjukanmäla sig för så här mental health days. Mår personen verkligen dåligt, så absolut. Men det jag tänker är liksom att 3 veckor är inte så himla lång tid. Alltså, det känns långt. Dagarna känns ju evigt långa när man inte riktigt hänger med. Men särskilt som anställd, liksom, det är ingen som förväntar sig att man ska kunna komma upp och bli produktiv. Särskilt som helt nyutexaminerad på så kort tid. Alltså, jag har aldrig förväntat mig det av en helt junior person. Och om något så tycker jag att den här personen borde få någon slags mentor eller någonting som är lite extra liksom connectad till den här personen och se till att det går. kanske personen har, jag vet inte. Men det lät inte som det i alla fall.
Ja, om vi ska gå in på mer så här konkreta saker som borde göras här. Så är det att du pratade om att så här, förhoppningsvis har personen ett bra team där man kan ställa frågor. Men det handlar ju så mycket om trygghet att kunna göra det. Mm. Man brukar ju säga att det är psykologisk trygghet. Men, och det är just för det är att så här, den här personen känner ju faktiskt inte sig trygg nog att ställa en fråga på en daily.
Nej.
Och då saknas det ju någonting. Det kan ju finnas psykologisk trygghet i den gruppen som finns just nu. Men om det bara är folk som har jobbat så 7+ år så har de liksom sitt språk och de är trygga med varandra. Men inte för den här nya personen. Tyvärr, alltså jag vet inte vad man ska göra själv när man är den som inte är den som är trygg i situationen. Man borde fånga sånt, men det är ju inte alla team som är så skillade.
Nej, jag försöker tänka om jag hade varit en teammedlem i det här teamet då, där personen kommer in. Vad hade man då själv kunnat göra? Alltså, jag tänker de gånger som jag har fått nya teammedlemmar så har nog inte vi heller varit alltså så här. Man förutsätter ju att folk kan och att om de inte kan så frågar de. Men kanske borde alla försöka bli bättre på att faktiskt ställa frågor och kolla. Men funkar det? Förstår du? Hänger du med? För det är ju kanske lättare att svara på en sån fråga än att själv sträcka ut en hand och säga du, jag fattar faktiskt ingenting här. Och visa att det är okej på något sätt.
Exakt. Alltså, om du är den som är på något sätt ansvarig för teamet. Eller om du är på något sätt senior i teamet. Alltså det behöver inte vara hur många år du har jobbat. Men att du har bra people skills så behöver man ju försöka avväpna hela situationen i början. Typ. Det kan vara svårt att bara säga så här. Säg till om du behöver hjälp. Det funkar ju sällan när någon mår dåligt. Mm. Eller ens bara behöver hjälp. Men att man själv så här. När man visar så här i onboardingen. Att man säger då. Åh, jag vet att det kan saknas massa saker där. Det är ganska typiskt att det saknas. För att man tänker inte på det när man skriver dokumentet. Säg till. Eller man själv säger så här. Ja, jag tycker själv att det är ganska krångligt att göra. Så att fråga gärna. Mm. För att jag vet hur tufft det är.
Mm.
Att man ställer sig lite på samma nivå som den personen. Men som du säger, det kan vara svårt att komma ihåg och det, jag vet inte om det är så ett tecken på dålig onboarding att när man inte riktigt har tid, att teamet inte har hunnit förbereda sig på att onboarda någon, det är då sånt här kan hända, tror jag.
Ja, för det låter ju lite som en dålig onboarding. Alltså, visst, det är jättebra att det finns onboarding-instruktioner, definitivt, men det är kanske inte tillräckligt att bara få ett dokument i knät och bara fyll de här instruktionerna och så ses vi nästa vecka när du är klar, liksom, utan ibland kan man faktiskt behöva någon som sitter bredvid och gör det tillsammans med en. Och som sagt, det kanske är nyttigt för den personen alltså som är gammal i teamet att också gå igenom onboardingen en gång till och tänka, oj, nej men här har vi ju inte uppdaterat på länge. Eller så här. Det här kan vi förbättra. För att man glömmer ju.
Det är det som är så himla bra med att ta in juniorer överhuvudtaget. För att de ser ofta så här sjukt komplicerade processer som vi har, som vi bara är så vana vid. Nu menar inte jag bara onboardingen, men du vet så här, hur ens release-process är. Och de kan så här, bara, oj gud, hur ska jag releasa det i 15 steg? Och då kanske man borde fundera på vad det är man håller på med.
Exakt, ibland blir man ju bara bekväm. Alltså även om någonting är komplicerat och krångligt så kan man det. Så att, bara för att jag inte orkar kanske automatisera eller förbättra det här så kör vi på de här krångliga stegen för att palla.
Mm. Det här låter väldigt mycket som det företaget som jag jobbar för just nu, som är väldigt värdebaserade, har otroligt bra intervjuer där man verkligen tittar på personens vilja att lära sig. Det spelar inte så stor roll vilket språk det är, för vi vet att folk som vill utvecklas kommer alltid, de kommer bli fullvärdiga teammedlemmar på några månader. Men där var det så att vi har en person som är redo att liksom bli placerad i ett team, och våra team skulle behöva tillskott. Men där satte vi faktiskt stopp. Att så här, nej, vi kan inte ta in den här personen den här veckan. Vi kommer först behöva sätta oss och faktiskt skapa en onboarding. För vi har ingen. För våra team är så nytt. Så vi har inte ens skrivit ett onboarding-dokument. Jag vill inte ta in en person som ska känna som att den stör alla. För det är ingen som har satt upp möten med den över hela veckan.
Ah.
Så att den har liksom en riktig onboarding-resa.
Gud vad moget av er. Alltså att ändå ta det beslutet, tycker jag.
Ja, ja, det tycker jag också. Jag tycker fler ska göra det, för att om du får en dålig upplevelse första veckan så skapar det på något sätt grunden för hur du känner att du kan approacha andra i teamet. Om den personen då känner att den stör eller att vi inte ens har förberett tasks åt den, hur ska den känna sig behövd?
Mm. Ja, nej, men det kan störa mig så mycket. Det är samma sak när folk har typ praktik eller LIA eller något sånt här. Och så är det typ, ja men ni får sitta i det här inhouse-projektet och göra grejer själva. Alltså det kan göra mig helt tokig. Det är ju så dålig förutsättning för att folk dels ska tycka att yrket är kul. Liksom.
Mm.
Och att man ska känna att man kommer in och liksom lär sig någonting. Alltså det är så viktigt med typ mentorskap och ja, onboarding och allting. Varför fokuserar man inte mer på det?
De hade inte behövt en LIA om de bara ska sitta själva ändå. Då hade de kunnat sitta i skolan med låtsasprojekt.
Precis. Jag blir lite så här nu, fan, alltså vi som ändå jobbar och har jobbat länge, vi bär ett ansvar att hjälpa de nya utvecklare som kommer in i branschen och bli bra utvecklare. För som sagt, vi har ju själva varit där en gång i tiden.
Mm.
Sen är det klart att alla seniora utvecklare kanske inte måste fokusera och tycka det är det roligt som finns att vara mentor eller att liksom hjälpa nya. Men någon måste ju göra det.
Ja, och nu sa du, alla seniorutvecklare behöver inte göra det, men jag tycker det är det som krävs för att du ska kunna säga att du är en seniorutvecklare.
Mm, sant.
Du kan vara seniorutvecklare när du har jobbat typ 4-5 år för att du
tekniskt har det här.
Ja, men du kan det tekniska, men det viktiga är att du kan ta ansvar och driva ett projekt och du kan omborda folk och stötta folk. Alltså, det är ju det som gör dig senior.
Mm.
Annars är du ja, kodapa typ.
Sant, nej. Det är väldigt bra poäng.
Men en sak som jag ville säga också är att jag tycker ändå det låter som att du hade en ganska bra intervjuprocess. Nu vet jag inte hur den är för riktiga utvecklare, men för någon som har precis gått ut skolan så tycker jag det här låter bra.
Mm.
Och man ser ju så att du kan uttrycka dig i skrift. Alltså jag tror att de ser att du är en duktig person. Och jag antar då att det kanske var någon typ engineering manager eller någon sån som anställde dig. Och deras jobb är ju faktiskt att typ, se till att du lyckas. För annars misslyckas ju de. Så om du inte redan har fått en mentor eller en buddy. Då kanske du har fått det. Men den personen vet inte ens det själv.
Mm.
Alltså det kanske bara var så här. Ja men Madde kan nog hjälpa dig.
Mm.
Och sen har inte Madde fått veta att så här, du har ansvar. Att de bor den här personen.
Mm.
Om det inte har varit tydligt så hade jag gått till engineering managern och sagt att så här, jag skulle behöva ha någon som är mer tillgänglig för mig för att jag ska kunna bidra och komma upp till speed så snabbt som möjligt. Det låter inte dåligt, det låter som att du tar ansvar då.
Verkligen, man ska ju inte vara rädd att prata med sin chef och att det skulle påverka typ att man får en lägre lön på sikt, att de tar upp det i nästa lönesamtal eller någonting, eller att de tycker att man har bluffat till sig långt, utan precis som du säger, det visar ju en mognadsgrad att jag har det här behovet, kan du hjälpa mig att tillfredsställa det för att jag kan bli så bra som bara möjligt.
Ja, det är inte som att de bara, va? Det har ju gått 3 veckor, varför har du inte börjat koda än?
Alltså jag tänker hur det ser ut i andra branscher också. Jag har till exempel en kompis som jobbar på Försäkringskassan som sa liksom att för de handläggarna där att komma up to speed, jag tror det var typ 6 månader eller någonting innan de förväntades vara liksom självgående. Varför skulle det vara annorlunda just för oss? Alltså, överallt
det är ju inte det.
Så kommer det ju ta tid att komma in i det. Det är inget konstigt.
Ja, alltså sen tycker jag att, nu jag tycker det här är lite annat fall i och med att det är junior. Men jag tycker att en vanlig utvecklare ska kunna liksom börja bidra med någonting efter kanske 3 veckor så ska du ändå kunna börja bidra. Men absolut att ens för seniora så är det ju 6 månader innan man börjar liksom kunna vara med i diskussioner och verkligen förstå domänen.
Alltså ja, det tar ju tid. Ja. Jag önskar att jag bara kunde få personen att inse att det är liksom, det är inte så farligt och det är inget fel på hen.
Mm.
Utan att det är fullt normalt liksom. Hade en person kommit in i mitt team som var ny, jag hade absolut inte tyckt det var konstigt att det krävdes tid att komma in i det. Och som sagt, jag hoppas verkligen att detta teamet också är likadant, och jag tror nog det.
Ja, en annan sak som kan hjälpa där är ju också att faktiskt blotta sin osäkerhet för hela teamet eller bara någon där i som du har haft lite kontakt. Och berätta det. För det är ju så man lindrar imposter syndrom. Vilket det här är typ. Jag tror att det är ett praktiskt exempel på imposter syndrom. Det är så här, du har en utbildning. Du har blivit anställd. Det är språk du inte kan. Och så tror du att du har typ lurat systemet.
Mm.
Men det är att berätta det. Att så här, jag känner mig så kass. Jag kommer inte vidare. Jag vet inte vad alla tycker om mig. Och dina kollegor kommer antagligen bara, men va, vi visste inte, gud, vi har hjälpt dig för dåligt. Alltså de kommer ju ta det på sig själva, ja. Typ. Det kommer inte hamna på dig. Och det kommer göra att ni får mycket bättre sammanhållning.
Mm. Att våga visa sig vara sårbar. Det är superviktigt.
Ja.
Jag kan rekommendera en bok om det faktiskt. Mod att vara sårbar av Brené Brown. Den tycker jag är jättebra. Den handlar just om att våga öppna upp sig och liksom, ja, visa sig sårbar helt enkelt. Det har hjälpt mig jättemycket. Jag tycker det har varit svårt innan att våga göra det. Men det ger otroligt mycket tillbaka när man gör det. För att om du visar dig sårbar så kan personen i fråga också visa sig sårbar tillbaka. Och det kanske finns saker i teamet som de också känner att oj, tack vare dig nu så vågar vi faktiskt lyfta det här mer. Och så bidrar man till en ökad psykologisk trygghet rent generellt.
Ja. Jag kan också bara berätta om egna, alltså hur jag har gjort själv i början av min karriär, och jag kom in i språk som jag inte alls kunde. När jag började som konsult till exempel så sa jag väldigt tydligt, tyckte jag själv, att så här, jag kan typ Android och Java och sånt där. Jag kan lite JavaScript, men liksom på en ganska basic nivå. Jag kunde inte React alls. Och när jag började så var det rakt in i bara JavaScript, Node och React. Och jag förstod inte vad någon snackade om. Men då hade jag två personer som jag började samtidigt som var väldigt duktiga på React. Ja, men vi blev direkt typ vänner. Och då kunde man lita på att de skyddade liksom mig. De skulle aldrig säga att jag var dum. Mm. Och de hade gått YH. Så de hade respekt tillbaka till mig som kanske kunde typ algoritmer. Och visste att så här, vi har olika styrkor. Och sen tillsammans så blev vi ett väldigt bra gäng. Sen när jag bytte projekt så var det till exempel ett där det var mer C-sharp. Och distribuerade system som jag aldrig hade jobbat med. Och där var det igen en person som jag började känna så här. Den här personen vill faktiskt vara min vän. Och var väldigt senior. Och jag kunde också bara så här, börja blotta mig och säga, jag fattar ingenting av vad det jag ska göra. Hjälp mig.
Mm.
Och vi skapade en vänskap som är stark än idag. Mm. Liksom.
Ja, men verkligen. Det är så viktigt att våga lita på människor och hitta det här. Och sen tror jag också att det är väldigt viktigt att inte låta hela den här kanske lite dåliga starten färga ens intryck av liksom, jobbet generellt. Alltså jag tänker att nu ska den här personen lära sig Python till exempel. Och det kan ju lätt bli lite traumatiserat på något sätt på grund av det här. Och så kommer hen tycka att Python är skittråkigt fast inte hen har gett Python en chans. Det är liksom inte Python ni säger det fel på. Utan försök liksom hitta tillbaka till den här glädjen att lära dig ett nytt programmeringsspråk som är kul. Liksom att du tycker det är roligt. Du har ju valt att bli utvecklare av en anledning.
Och så tänkte jag att snart kommer sommarsemestern. Jag antar att du ändå får någon förskottssemester. Det brukar vara konstigt att man sitter själv och ska jobba hela sommaren. Så om du har några veckor ledigt. Jag hade faktiskt använt min semester på att ta någon kurs som jag bränner igenom. Så att jag känner mig mer säker. Så gör jag alltid om jag byter konsultuppdrag eller jobb. Så hade jag ändå gjort det. Och det jag tänkte på också att om du fortsätter att inte fråga så kan du istället, alltså jag tror inte du kommer bli sparkad för att du säger att du inte kan installera Python eller vad det är. Men det som kan vara dåligt är att du verkar liksom inkonsekvent i din typ prestation och att det är för mycket så här dålig rapportering på daily och det är liksom sambon hade något problem och att man ser att du beter dig konstigt skapar en otrygghet hos de andra i relation till dig. Så att det här att fortsätta så här är nog det värsta du kan göra.
Mm. Ja, jag håller med. Men vi hoppas verkligen att det blir bättre. Och om du bara vågar vara transparent och sårbar och liksom ställa frågor så tror jag att det kommer kunna bli bra till slut ändå.
Mm. Och hör av dig gärna om du kanske har löst det här själv eller om du har tagit våra tips. Eller om du blev sparkad för att du tog våra tips.
Det är svårt att tro, då får du säga. Det var faktiskt developer som sa.
Ja, men vi tar inget ansvar för det. Mm. Lycka till och grattis till jobbet i alla fall.
Fan, det är grymt. Ja, och alla andra, fortsätt gärna skicka in frågor om allt möjligt och omöjligt. Som sagt, det kan vara svåra situationer som den här. Det kan vara någonting ni vill att vi ska ranta om eller vad som helst. Vi tycker det är superkul att få lite input vad vi ska prata om och ja, även förslag på vad ni vill att vi ska ta upp i olika avsnitt. Det uppskattar vi.
Verkligen. Tack så jättemycket. Och vi hörs nästa vecka då.
Det gör vi. Puss och kram.
Hej då.